Logistikpodden.
Välkommen till det 10:e avsnittet av Logistikpodden. Idag träffar jag Jonas Boman som är grundare och vd till företaget Mind Connect som sysslar med att ta fram avancerade beslutsunderlag i realtid för åkerier i städer. Jag ber om ursäkt för den lite bökiga ljudmiljön som detta är inspelat i. Vi träffades i foajén på Pedagogen i Göteborg där vi hade ett mycket trevligt, om än lite bullrigt, samtal. Så, nu kör vi. Välkomna hit.
Logistikpodden.
Då säger jag välkommen till Jonas Boman från Mind Connect.
Tack så mycket.
Välkommen hit. Vem är du?
Vem är jag? Jonas heter jag. Driver ett bolag som heter Mind Connect, som sagt. Vad vi gör är att vi nischar oss på att beräkna hur trafiken flyter. Biltrafiken flyter i städer. Och genom det erbjuda tjänster för att aktivisera transportbolag.
Så att det handlar om trafikmätningar. Har ni placerat ut sensorer på vägarna då? Eller hur funkar det?
Aha, för vår del så samlar vi in genom olika partnerskap. Och får in data från sensorer, telefoner eller fordon som rör på sig.
Okay.
Och på så sätt så räknar vi då på trafiken.
Och vad är din, har du hållit på med trafik hela ditt liv då?
Nej, det har jag inte.
Eller vad är din bakgrund? Det är alltid roligt att fråga.
Den är lång. Det började med att jag läste i Kiruna faktiskt, rymdteknik. Det har varit mycket elektronik, signalbehandling och fjärranalys och de områdena som jag är inom rymd. Och så har jag jobbat i rymdbranschen i 3 år gjorde jag. Innan jag bytte till att gå över till oljeindustrin. Där jag jobbade inom en område som är seismic. Där man kartlägger havsbotten för att kartlägga oljekällor egentligen. Och i det arbetet kombinerat med min tidigare arbete och forskning, det vi höll på med då. Så upptäckte jag att man borde kunna räkna på trafik i urbana områden väldigt noggrant. Så jag satte mig ut och se om jag kunde göra det. För då när jag började 2011, då var det väldigt lite trafikinformation tillgänglig som var bra och den var väldigt generell egentligen. Täckte stora vägar, men ingenting i det finmaskiga vägnätet.
Mm.
Och så jag satte upp då och gjorde den här kärnan som räknade på trafik. Och begränsa till storstadsområde och göra det så himla bra som möjligt. Och därigenom då effektivisera transportbolag som har relevant data, precis data, på ett sätt som du kan konsumera. Då.
Du sa det, det fanns väldigt lite data att få tag på 2011, det är 4 år sedan.
Både ja och nej. Det jag tittade på det var ju snarare då vad kvaliteten av tjänsterna var. Och utifrån vad som fanns på marknaden, vad man kunde se, så såg jag att täckningen var låg och kvaliteten var låg. Och jag visste inte hur mycket data det fanns när jag började. Så egentligen startade det med antagandet att det kommer att finnas data tillgängligt. Får jag tag på tillräckligt mycket data så vet jag att jag kan lösa det matematiskt på ett bra sätt. Och räkna trafiken i hela vägnätet just nu i realtid och bearbeta det.
Och det är det som är lite nyckeln här, realtid just.
Ja, precis.
Att man, om jag har förstått det rätt, när man är ute och kör sitt transportuppdrag kan få riktigt bra information i realtid då.
Mm. Så igen, det är ett beslutsstöd då. Precis. Så att vad vi säger är hur ser det ut nu, hur kommer det förändras över tiden och en timme framåt. Och utifrån det då så...
Vad bygger man en sån prognos på? Eller prediktion? Eller vad ska man kalla det?
Det är väl egentligen utgångspunkten för vår del har varit att titta på, men vad tar man för beslut som förare idag eller som privatperson? Man vet vad det är för dag, man vet vad det är för väder, om det är några helgdagar. Och så vet man egentligen sin... man vet, trenderna vet man ju, man har en känsla för trender. Hur ser det ut måndag klockan 11? Så det har varit att bygga upp de här trenderna och ha den här bakgrundsdatan som man utgår ifrån. Och sen utifrån vad som händer så gör man informerade beslut. Eller gör man liksom algoritmer som speglar så som man tror att det kommer att bli.
Ja, just det. Så att åkeriet till exempel som är ute och kör får alltså en karta då, eller väl? Antar jag.
Ja,
eller,
precis. Det är, det är som en navigator.
Ja.
Så att egentligen så ser inte de någonting av vad som händer i bakgrunden. Utan enda de ser, det är navigatorn som säger, presenterar egentligen beslutsstöd, alternativa färdvägar.
Mm.
Och sen kan föraren själv välja att följa dem eller köra sin egen väg.
Just det.
Och så uppdaterar vi naturligtvis då baserat på hur han väljer att köra.
Det finns ju en tjänst för konsumenttjänst som heter Waze som liknar detta lite grann.
Mm.
Men den här är skräddarsydd då för yrkestrafik.
Mm. Så precis. Så den skillnaden som vi tror oss, eller som vi inbillar oss att vi har, det är att Waze är en global lösning och ett ganska generiskt system. Så man har en kartatlas över världen så ser du en viss nivå. Och vi nischar oss bara på att titta på ett specifikt område. Så vi tittar på Storstockholm nu och bara gör det så bra vi kan. Och det är vår nisch. Och sen utifrån den kvaliteten vi uppnår så tror vi att vi kan att man kan ta betalt för det då.
Ja, just
så,
det.
Och så är det mot företagsmarknaden bara då.
Och för att kunna ta betalt för något så måste man kunna beräkna värdet av det på något
Precis.
Sätt.
Och då jobbar vi med pilotkunder egentligen som för att testa och se hur upplever de, kan man bevisa att det är
blir det här beslutsunderlaget, leder det till en besparing?
Exakt.
Och hur stor besparing får man då? Mm. Det antar jag att det är väl en sidoutmaning här att mäta det där på något sätt.
Ja, faktiskt. Det är en stor utmaning. Och egentligen det bästa sättet att mäta det är ju på något sätt att ha om du har en stor grupp så hälften kan använda det och hälften kör som vanligt. Och över tid så ska du se att din alltså så att du har en referensgrupp.
Testgruppen och kontrollgruppen, ja precis.
För att annars så det sker så mycket runt omkring i övrigt som gör att det är aldrig samma.
Nej, alltså går det att prediktera storstadstrafik? Är inte den helt slumpmässig? Eller? Går du att säga att måndag eftermiddag vid Sluss, är det kanske dumt simpel, där är alltid tjockt. Men måndag eftermiddag på en viss väglänk någonstans så är det så att mellan 14 och 16 så ska vi inte köra den.
Ja, garanterat. Ja,
men på tisdagar går det bra?
Ja, det är absolut.
Så det går att göra?
Mm.
Ja, det här är lite häftigt. Jag älskar 2000-talet när man kan göra sånt här. Men berätta lite mer då, hur ser ni, ni har hållit på med detta i 4 år. Hade ni en produkt direkt som ni kunde göra, eller hur gick det till? Ni sitter på, ni är ett startup kallas det, fortfarande.
Ja, precis.
Även om det har funnits i 4 år.
Så egentligen, hur långt har vi kommit?
Hur ser processen ut? Alltså, det saknas startups i transportbranschen, det finns för få. Jag är jättenyfiken på att veta hur det går liksom. Hur man gör.
I vårt fall så var det lite speciellt då. Kanske. Jag startade ju bolaget 2011 och sen 2012 så sa jag upp mig och körde helt själv. Under 1 års tid och träffade olika bolag i Stockholm och så gick jag till stora bolag och så sa jag vill bygga ett realtidssystem som räknar ut hur trafiken flyter i Storstockholm.
Mm.
Och det jag behöver från er är att ni är med på det här. Antingen dela data eller liksom...
Mm.
Kommer ni att använda det, vad ni vill att betala?
Hur gick det då?
Det gick ganska bra faktiskt.
Ja.
Intresset finns där, men det var ju ett högriskprojekt. Det var ju det som alla sa. Kom tillbaka när du har något.
Ja.
Så fick jag finansiering av Almi faktiskt, innovationslån 2013 januari.
Mm.
Som jag själv gick in och motfinansierade. Och sen så tog in då en utvecklare och min syster gick in som delägare i bolaget då. Mm. Med marknad, ekonomi och den biten. Och sen från det så har vi vuxit nu. Så från och med igår så är vi 9 personer heltid.
Ser man på?
Ja, plus 2 stycken så här, 10% eller 20% lite så. Och sen har vi fått då olika... man har sökt, så vi har fått till exempel Energimyndigheterna hjälpt oss också. Eller egentligen vi är med i ett forskningsprojekt som vi kör själva. Och så vi jobbar med, vi fick då ett bolag som gick in. Transportbolag som gick in och hjälpte oss. Så vi fick titta igenom deras verksamhet.
Så du fick en referenskund, en utvecklingskund?
Ja, precis. Ja. Som vi kunde testa våra idéer på. Då.
Det är det som krävs.
Ja.
Att fler transportföretag vågar.
Så det var egentligen den avgörande faktiskt. Ja, det var det som jag i slutändan är det som är avgörande. Att någon öppnar upp då. Mm. Och sen, nu är vi i en kommersialiseringsfas då, där vi lanserat vår första tjänst. Den navigationstjänsten. Mm. Där vi hjälper förare att välja de bästa resvägarna dit de ska. Och händer det saker på vägen så blir de omdirigerade då. Mm. Ungefär som Waze då. Mm. Fast de fungerar sömlöst i deras arbetsverktyg då. Mm. Och så hjälper de att ruttoptimera i realtid om de har x antal stopp. Mm. Så kan vi säga, men utifrån trafikläget, hur det ser ut och vad som händer, så ska du välja den här ordningen.
Ja, för, vad jag förstått så är det här inte en sån second screen app då, utan den är integrerad så att deras planerade ordrar ligger inne i någon form av planeringsverktyg som ni är med och levererar in störningsinfo till, eller
så,
hur funkar
så,
det?
Ja, så vi är ju en tredjeparts lösning som de kan koppla på sitt IT-system då.
Ja.
Och där är det optimalt då. Ja. Och sen du skulle kunna, lösningen kan ju också vara att du har en second screen. Mm. Men ofta det är ju avvägningar, vissa...
Det är ju en instegslösning kan jag säga. Ja. Om man är en mindre aktör.
Och, just det.
Om kanske inte, man kanske kör åt flera uppdragsgivare som har olika IT-system och så vidare. Då kanske man får ha en second screen, alltså att man har en mobil eller surfplatta till i bilen som bara visar detta då.
Och man kan köra helt standalone också, själva navigationsbiten då, för att få information. Men det vi ser är att i vissa fall använder man Android då, som vi riktar oss. Vi utvecklar bara till Android just nu då. Mm. Så när man väljer en adress istället för att gå in på Google, så går man in på oss istället. Så det funkar ändå ganska bra utan att man behöver trycka adressen. Mm,
mm. Adresser är ju en sån grej som är lite bökigt. Mm. Adresstvätt och annat. Det antar jag att ni har brottats med precis som alla andra. Eller använder ni någon? Sankt Eriksgatan kan man skriva på väldigt, väldigt många olika sätt.
Just det. Ja, och det är faktiskt ett helt problem i sig att matcha ord då. Mm. Så då har vi olika lösningar på sätt att, beroende på hur det ser ut, så kan man vara olika snäll då. Mm. Men det svåra är, man kan inte vara för snäll, för när det blir automatiserat så kan man ju skicka folk till fel ställen. Mm. Så du måste vara hård och ha en viss logik ändå.
Ja, det är dyrt att göra fel. Det kan det vara.
Ja, absolut.
När man pratar om näringsverksamhet. Och åkerier med vinstmarginaler på ett par procent, då gäller det att man är så effektiv man bara kan. Mm, mm. Det är min erfarenhet från den branschen också. Ja, men det var intressant. Och om jag har förstått det rätt då, så är det en app som man skaffar. Mm. Och någon form av avtal eller liknande. Mm. Det är en subscription-tjänst.
Mm, precis.
Det här då.
Mm. Det blir en månatlig licenskostnad. Ja. Det är den modellen som vi har idag då.
Ja, just det.
Och så får vi se hur den förändrar sig med tiden då.
Och det är Stockholms åkerier än så länge. Men det kommer väl kanske till Göteborg så småningom också. Vi sitter, kan säga att den bullriga miljön här beror på att vi sitter i foajén på Pedagogen mitt i Göteborg. Så. Och kör en intervju här. Vi ska försöka fixa ljudet i efterhand så gott det går. Så jag hoppas det går att lyssna på. Det här är ju väldigt intressant. Och jag ser ju en framtida utveckling här som går ganska så snabbt. Mm. Där digitala kartor idag anses vara allmän gods. Alla har tillgång till dem. Att geokoda information är självklart att man gör idag. Och att också skapa då beslutsunderlag kopplat till den här geokodningen. Och också väva in andra datakällor. Mm. Ser vi också som att det börjar bli mer och mer vardagsmat. Att man förväntar sig det. Mm. Så väder och vind och annat sånt. Jobbar ni också i de segmenten? Det man kallar big data.
Ja, jag tror det som... Ja, om man säger privat... Om man, jag vet inte om man, hur man delar upp det, om jag inte kommer från den här branschen. Men om man tittar på öppen data och sen privat data, då kan man säga att i vårt fall så bygger vi vår tjänst på privat data. Men vi använder öppen data för, som komplement då. För
kartan är ju öppen till exempel, om man nu ska se.
Ja, precis. Och som du till exempel, vi kan se att ja, men nu sker, nu small det på Essingeleden eller någon tunnel någonstans eller i vägnätet, och vi vet ju inte vad som händer, men vi kan ju 10 minuter senare få från trafiken.nu ja, det var den här typen av olycka. Och så kan vi utifrån det göra en kvalificerad gissning för hur ska vi tolka det här, och vad ska, hur länge kommer det vara avstängt och hur länge ska våra uppkopplade...
Har ni er egen trafikledningsfunktion hos er? Så ni sitter, ni litar inte 100% på systemet då, utan ni sitter och förfinar informationen, eller hur funkar det?
Så precis som du sa då, man har de här öppna källorna för... det blir ju aldrig... Det finns ju alltid, händer alltid saker i vägnätet. Nya vägar, nya adresser, saker som händer. Och det blir aldrig bättre än den leverantören du har. Och har du inte de senaste kartorna, de senaste vägavsnitten, så kommer du att missa. Så det som är då, till exempel Norra länken i Stockholm, den ritar vi ju dit, vi profilerar den, vi bygger upp kunskapen. Så det sitter en person, även om systemet är helt automatiskt, så sitter det en person och följer trafiken och kvalitetskontrollerar och ser till att allt flyter. Så förbättrar systemet hela tiden. Så vi
ni är ett privat alternativ då till Trafikverkets informationscentral, eller? Ser ni som det? Jag får de vibbarna.
Ja, absolut.
Att det är ett privat alternativ som säljer mer nischade information riktad åt en specifik aktör.
Precis. Så om vi tar trafiken.nu då, så tittar ju de och presenterar de stora vägarna i Stockholm. Vi tittar ju in i det finmaskiga vägnätet också.
Hur är det med, nu pratar vi operativ nivå, möjligtvis lite prediktiva också, att man kan en timme framåt nämnde du. Men hur är det med på taktisk nivå, strategisk nivå, alltså på planeringsnivå? När man planerar, nästa vecka är det sportlov här i Göteborg. Då kommer vissa saker att förändras. Vissa konsumtionsmönster kommer att gå upp och ner och så vidare. Hur är det med den typen av stöd? Kan man göra det idag?
Så vi har ju... Alltså, om man tittar tillbaka på vad som har hänt, så kan man ju se då hur ser en sportlovsvecka ut? Hur ser de olika mönstren ut? Och det måste ju bli någon slags den grundläggande sanningen som man utgår ifrån.
Så kan ni, nu tänker jag aggregerat här då, inte enskilda åkerier som kunder, men kan ni då säga att ja, men en standardleverans av styckegods in i Stockholms innerstad en tisdag i februari, den tar i genomsnitt 53 minuter. Kan ni svara på en sån fråga?
Ja, det skulle kan jag absolut. Ja.
Alltså den typen av statistik som då handlar om, inte om enskilda företag utan mer generiskt då. För det tror jag det kan finnas ett behov av den här typen av utarbetade schablonvärden för hur lång tid vissa typer av drag tar oavsett vilken typ av åkeri det är till exempel. Så där kan jag tänka mig att det kan finnas en nisch i framtiden att man vill ha mer sån information.
Precis, och det blir ju någonstans att man samlar data och bearbetar den, så bygger man upp kunskapen som man gör att man kan dra de här slutsatserna. Och så ser man då, kan man dra de här stora system, eller så här, de stora liksom.
Och de som samlar in data, är det samma som konsumerar beslutsunderlaget?
Ja, det är det ju. Alltså, det är ju partnerskap, så det är inte alltid de som... Det är inte bara de som konsumerar som använder dem, utan vi har ju andra källor att plocka in också.
Som inte du kan berätta så mycket om, det förstår
jag. Nej, men det är alla värnar ju också om var datan kommer ifrån. Och det vi vet att den är anonymiserad då, datan. Ja. Så att vi kan ju inte kolla tillbaka och följa så.
Nej.
Men vi har någon, man kan dra ändå vissa slutsatser från dem. Mm.
Hur är det med annan typ av, om man säger, alla sådana här system, det är enligt min erfarenhet, den består ju som du sa av en publik del eller data som är publikt tillgänglig på något sätt. Även om det kostar så kan det vara publikt tillgänglig. Och sen den här hemliga datan som då är specifik för den här aktören. Men det kan ju faktiskt vara så att den hemliga datan som aktören sitter på är den datan som behövs för att kunna fatta bättre beslut hos någon annan kanske.
Mm.
Hur funkar det med, går det att anonymisera den typen av data? Är transportbranschen redo för den typen av öppenhet? Än? Eller kommer den någonsin att bli det om den inte är det?
Jag tror att vissa ser det, vissa ser det inte. Mm. Jag tror hela den här driven med öppen data egentligen driver ju på just den här typen av. Och jag tror att många inser att bara för man sitter på data, det finns inget värde av att sitta på data, utan värdet är först när du kan förädla det. Det är där i värdet ligger. För imorgon så är din data gammal ändå. Alltså den gör ingenting. Så gör du ingenting med den så har den inget värde. Så jag tror, och det tror jag många inser. Och så får man tillbaka det då i en annan, ett annat format. Ur en annan, du kanske inte alltid ser.
Nej, alltså det, och det vill också... En av mina spaningar av transportbranschen genom åren är att man har väldigt lite tid att fatta informerade beslut i realtid.
Mm.
Vilket har gjort att man har byggt upp de här systemen som bygger på standardiserade regler, postnummerbaserad sortering, batchhantering och så vidare. Där man inte ska behöva fatta några beslut helst. Och det ser väl min spaning det där lite grann att ska man effektivisera någonstans då? Visst, man effektiviserar teknologiskt. Man bygger nya typer av fordon, lastbärare och så vidare, och längre fordon. Men mycket, extremt mycket av den framtida effektiviseringspotentialen tror jag handlar om hur man hanterar information. Och att man faktiskt tar vara på möjligheten som man får av att individualisera sändningarna. Snarare än att behandla alla sändningar exakt likadant. Och då kommer man ju in på, då blir lösningar som den ni jobbar med blir ju extremt kritiska. Att man har den typen av möjlighet att fatta riktigt bra informerade beslut i realtid.
Det svåra, jag tror en av svåra grejerna när man kommer med ny teknik, eller så som vi gör, det är ju faktiskt att man är beroende av att folk ändrar sitt beteende. Och det är det som ofta gör att är det som skälper hela lasset, tror jag. Det är, kan man förmå folk att förändra sitt beteende? För ofta så är det inte bara så att du har någonting som... De måste göra någonting på sin sida, annorlunda. Och det, alla vill ju... Man vill ju gärna fortsätta i samma mönster.
Ja.
Och det är ju som du säger, hittar man så man kan jobba effektivt på olika sätt. Det är ju en...
Och då, att man kan mäta hur bra det är. Också.
Exakt, det är jätteviktigt.
För ett åkeri med en vinstmarginal på 1,5% så måste de veta att inom ett år är det här avbetalt för mig. Och inom ett år är jag lönsam med den här investeringen. Annars så kommer den inte att hända.
Och då måste ju... Både insteget och återbetalningen måste vara snabb och innehålla lite en risk. Det var ett av de som vi mötte på i början. Då. Ett högriskprojekt som folk tycker är jättespännande och vill se mer av. Men det är för hög risk för att våga gå in i.
Men vad har ni valt då för strategi nu, om du kan prata om det? Du säger att ni går in i kommersialiseringsfasen nu. Så nu antar jag att ni vill rampa upp, ni vill sälja på volym nu. Standardiserade tjänster, eller hur tänker ni?
Ja, så någonstans så måste man ju nå volym. Vi ser ju att Vi vill ju nå ut till, de som konsumerar våra tjänster genom de IT-systemen som de använder. Mm. Så det är så vi vill nå ut då, så att vi inte behöver gå till varje person enskild och göra en skräddarsydd lösning.
Alltså ni pratar med IT-leverantörerna?
Ja, precis. Mm. Och med kunden samtidigt, så att man på något sätt får ut då, lösningen. Och sedan om man tittar geografiskt så ser det ju... I Sverige är det väl Stockholm, Göteborg, möjligtvis Malmö. Mm. Men annars är det ju ute i Europa. I Europa finns 23 städer som är mer än 2 miljoner invånare större än Stockholm. Och då, det är där mycket av volymen ses, för att det är en större... Det är större städer, så vi har större kundunderlag. Mm. Så det är det hållet vi går åt för att nå volym också, sen geografiskt. Men samtidigt så är det jätteintressant att jobba med mindre städer, små... För man måste bli jättebra på den enskilda kunden innan man kan nå volym.
Ja, man klarar sig med ett upplägg som ert då, så klarar man sig inte utan lokalkännedomen. Om ni ska ha en lokal trafikinformationscentral som ändå är till viss del bemannad då, då måste man ha någon som kan.
Precis, och det blir den här lokal, hur ska jag säga, local premium och B2B.
Just det.
Så det är en premiumtjänst där vi nischade på trafiken istället.
Ja, just det.
Och vi tror att vi kan ta betalt för det.
Det här borde ju städerna vara intresserade av också. Mm. Alltså longitudinell data.
Ja.
Alltså över tiden. Trafikmätningar är ju väldigt dyrt.
Att göra. Och det finns ju... Ja, precis. Och det här är ju ett alternativ. Om man ser att Internet of Things skapar nya möjligheter överallt. Man kan mäta folks energiförbrukning. Hur folk beter sig i trafiken. Folk kör med olika appar. Så det är ju massa olika tjänster som skapas i något paradigmskifte. Och någonstans så har vi självkörande bilar. De måste ju fatta beslutsunderlag på någonting. Och de stora aktörerna är väl just de här, lite där, Google, Waze, finns TomTom. Och det är de vi slåss mot då. Ja. Men istället för att vara globala så är vi nischade.
Men sen när du nämnde självkörande bilar, där har du en helt annan flora av företag som vill ge sig in där. Fordonstillverkarna inte minst då, men även företag som Uber läste jag igår att de vill ge sig in i självkörande bilar-segmentet.
Som vill göra egna bilar.
De vill göra egna bilar, så att det räckte inte med taxibranschen. Nu ska de liksom ge sig på nästa bransch där lite grann då.
Men den är ju en förlängning av för om 5 år eller när de självkörande bilarna släpps på marknaden. Varför ska du behöver en taxichaufför som kör taxin egentligen?
Egentligen inte.
Så det är väl där Ubers stora värde kommer, tror jag. De ser, eller de investerarna kanske. Att man kapar kostnaderna otroligt mycket mot den traditionella affärs...
Med förarlösa fordon, inga konstigheter alls. Köpenhamn har förarlösa tunnelbanor. Förarlöst tunnelbanesystem. Till exempel, att det handlar nog bara om att boxa in och avskärma det autonoma systemet från systemet där vi är ute och kör själva. Att man vill inte blanda de här två trafikerna särskilt mycket. Eller tror du det?
Ja,
tror du att det kommer att...
Jag tror att om vi i slutändan tittar så... I Sverige så är det 400 människor som dör i trafiken varje år, kanske. Ungefär, cirka.
Ganska få, plus, i alla fall, internationellt sett.
Och då ser du att anledningen till att det här sker är ju att oftast den mänskliga faktorn. Och har du självkörande bilar som statistiskt sett är säkrare än människor som kör. Varför inte släppa ut dem på vägen tillsammans med vanliga bilister? Om de liksom statistiskt sett är säkrare än... Och jag tror att det är ingen snack om saken. Jag menar, jag antar att Volvo kör och Saab och lastbilar. Så någonstans tror jag att det är inte en fråga om det kommer hända eller inte. Det får jag när då. När finns regelverket för det här?
Där har vi nog den springande punkten.
Och jag tror att Trafikverket jobbar hårt på det här i dagsläget.
Just ansvarsfrågan är ju en sån knäckpunkt där. Om det händer en olycka, vem är ansvaret? Är det fordonstillverkaren? Eller är det ägaren till fordonet som är ansvarig? Eller vem är det då? Det är som sagt var väldigt intressant utveckling. Det pågår ju på lastbilssidan något som kallas för platooning.
Just det.
Där lastbilar i princip elektroniskt kopplas ihop till tåg som ligger väldigt nära, där lastbilarna ligger nära varandra för att på så sätt minska luftmotståndet då. Och därför kan det finnas olika grad av autonoma. Det kan vara så att föraren styr men inte gasar själv, men det kan också vara att lastbilen helt enkelt följer efter lastbilen framför. Mm. Lite scary det där. Mm. Jag vet inte om man skulle vilja åka en sån än riktigt, men det kommer väl kanske småningom för man provar på.
Men ja. De har ju mycket, om man säger teknologin i sig har ju mycket snabbare beslutsförmåga än oss.
Ja,
så löser man de initiala problemen och hur man uppfattar saker.
Mm.
Så i slutändan är det ju en säkrare lösning. Eller det blir ju tyvärr så.
Vi kan avsluta lite grann och prata lite mer om framtiden också. Vad ser du inom ditt segment då här? Hur ser du om 5 år till exempel? Vad kan vi göra då?
Om 5 år, vad vi gör?
Mm.
Oj.
Vad gör MindConnect då?
Vad MindConnect gör om 5 år?
Mm.
Vi har ju en vision att vi är världsledande på stadstrafik.
Mm.
Och räkna på trafikbilden i städer.
Ja.
I realtid. Och hur den utvecklas då. Så det är vår dröm då, eller det vi eftersträvar.
Mm.
Och att vi finns då i Europa som en ledande aktör och tittat på andra marknader, alltså USA, Asien och sånt. Om man tittar som transport som helhet, om vi tittar på logistik då, både när man kollar på, om vi tittar på paketleverans till exempel, då tror jag det händer så otroligt mycket. Mm. Men det är nog hur man konsumerar sina köpvanor. Nu går man ju till e-handeln ökar.
Mm.
Och sen någonstans så kommer nu postboxar som du har i trappuppgången.
Mm.
Jag tror det kommer komma generella system så du kommer få dina paket istället för att de säger om vi kommer mellan 12 och 18 så kommer de säga om vi kommer om 13, 20 och så att det blir
så mer
kvalitet för människor, för någonstans så vill du
på grund av att man har bättre data då.
Ja, och i slutändan så är det folk kanske efterfrågar. Mm. Det är att man ska ha tjänster som gör att livet enkelt för dem.
Mm.
Och jag tror att allting som utvecklas går åt att, som kommer nu, det handlar om att göra det enkelt för konsumenten. Mm. För de är beredda att betala för det.
Mm.
Och jag tror det är där, det som driver utvecklingen.
Ja.
Tror jag.
Ja, men jag håller med. Alltså människans lathet är en drivkraft som man aldrig ska underskatta.
Jag
gjorde lumpen, lärde mig ordspråket, det är aldrig för jobbigt att göra det bekvämt för sig. Och det stämmer faktiskt. Mm. Man tänker lite igen på det. Det är aldrig för jobbigt att gå upp och stänga fönstret om det är för kallt eller göra något. Alltså, det är alltid värt det när man väl har gjort det. Något sånt. Och här ligger e-handeln som en slags uttryck för det där, tror jag. Att kan jag få något hemlevererat med samma eller bättre kvalitet så kommer jag att välja det.
Alltså,
om inte mervärdet att inte e-handla är så pass stort av andra skäl, man vill se ett sortiment eller känna och klämma och så.
För man ser ju idag, kostnaden att skicka varor idag är ju väldigt låg.
Ja.
Så det är den sista biten i hur vi når ut, sista leveransbiten. Man vill inte gå till ett utlämningsställe.
Nej.
Utan du har ju hemkörd mat, det visar ju bara vägen.
Jag tror att framförallt så är det så att man vill bestämma själv hur man vill ha det. För mig funkar utlämningsställe alldeles utmärkt. För det är min mataffär där jag ändå handlar mat.
Just det.
Ja, så det är perfekt för mig att hämta grejer där. Men för en annan så är det fullständigt vansinnigt. Det ligger på fel sida stan eller fel sida byn eller var man nu bor. Och skulle mycket hellre vilja ta det till en annan butik eller ett annat ställe. Så att, eller hem då. Så att, jag tror att just att kunna individualisera. Och det är ju lite grann samma det som ni gör om man nu knyter upp säcken här.
Mm.
Att ni har individualiserat beslutsunderlag för enskilda fordon då, baserat på kvalificerad data. Den individualiseringen måste ju ske även gentemot slutkonsument sen.
Mm.
Man pratar e-handel då. E-handel är ju en stor driver av vad gäller stadstrafik.
Mm. Så att, och där tror jag också det vi tittar på. Det är ju, även, nu jobbar vi ju med att optimera den individuella föraren.
Mm.
Men i förlängningen så tittar du ju tittar vi på men hur, med större fordonsflotta, hur optimerar du? Du gör ju sån optimering idag redan, men att man tar hänsyn till trafikbilden och mer i realtid.
I realtid, och man predikterar väl också? Eller man vill kunna i alla fall prediktera det där. Det händer roliga saker framöver, helt klart.
Vi får se hur det går.
Tack för att jag fick prata med dig. Det var väldigt trevligt att ha dig här.
Logistikpodden.